Hej och välkommen till den här veckans, om det nu blir veckans vet jag inte heller, men den här poddradion i alla fall som vi spelar in. Och nu har jag två damer framför mig här och ni ser inte den, ni som sitter i radion och lyssnar, men du till vänster, vad heter du?
Jag heter Monica Törngren och driver ett företag som heter Vi Coach och Företagspartner här i Karlstad. Startade i augusti förra året.
Och du som sitter till höger heter?
Jag heter Anneli Johansson och jag driver ett företag som heter Helt Perfekt Nu. Och jag jobbar med hypnos, coaching, healing, EFT, akupressur.
EFT sa du?
EFT.
Det är?
Det är att man själv knackar på akupunkturpunkter och på det sättet löser upp situationer, känslor, tankar som man har.
Den spänningen man liksom blir av med då?
Ja, precis.
Som små muskler, liksom muskulatur eller ja, nerver?
Det sitter knuter. Det är vissa punkter som sitter på kroppen som man jobbar med. Ja. Precis och, som du går och får akupunktur eller akupressur så gör du det här själv.
Jaha. Och jag har fått prova så jag vet att det funkar.
Mm. Spännande det låter.
Mm. Mm.
Och ni har verksamhet här i Karlstad?
Ja.
Ja.
Bägge två?
Ja.
Ja. Fast inte på samma ställe.
Inte på samma ställe. Mm.
Jag sitter på Drottninggatan än så länge i Näringslivets hus. Och ska flytta till nya skeppet i Inre Hamn. Till våren här nu i början på juni.
Så är jag.
Och jag finns ute på Rutsvägen 9. Ut på Norrstrand.
Och era kunder kommer ifrån var då?
Ja, mina kunder kommer ju främst nu ifrån företag och organisationer. Så att jag jobbar ju med lite administration och eventhantering, systematiskt arbetsmiljöarbete, personalfrågor, arbetsrätt. Och då är det ju såklart mest företag och organisationer. Vad det gäller coachningsbiten så är det ju mestadels privatpersoner i dagsläget. Men som jag ser framtiden an och har en vision om så kommer jag utveckla ett koncept där jag kommer att jobba med coachningen mer i företag. Ihop med lite systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsrättsliga frågor.
Så att för dig är AFS 2015:4, det är inga nyheter?
Nej.
Men för andra då, vad betyder det?
Ja, nej men alltså det är ju så här. Vi har ju regelverk som är extremt jobbiga att läsa in sig på. Och som företagare så vill man ju jobba med det som man är duktig på. Alltså, är du företagare och säljer produkter så vill du ju tillverka. Då kanske du inte är jätteintresserad av att sitta på den tid du har att läsa arbetsmiljölagen eller arbetsrättsliga lagparagrafer eller kollektivavtal. Och det har jag jobbat med i ungefär 11 år innan jag startade företag och jobbat med små, medelstora och stora företag i de frågorna. Så att där kan jag gå in och hjälpa till och implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete till exempel. Och det är ju så att det är ju lagkrav på att man ska ha det om man har anställd personal. Och jag vet ju de företag jag har varit i kontakt med att de säger, åh vad skönt, ta hand om det där. Mm. Och sen ska ju givetvis företagsledaren ha kunskap om det och måste kunna arbeta med det sen. Efteråt. Men man kan hjälpa till att styra upp lite grann och skapa rutiner och så.
Så du är en översättare också egentligen, du översätter lagtext kan vi säga till verklighet.
Blir ju så, lite så.
Ja.
Mm.
Mm. Har du fått dina kunder via de kontakter du hade förut då när du jobbade med det?
Delvis har jag ju det. Sen så är det ju i bekantskapskretsen och i och med att jag har jobbat tidigare i en bransch- och arbetsgivarorganisation så har jag ett ganska stort nätverk utav företagare runt omkring. Och ju mer man pratar om det och belyser det så kommer ju frågorna och så inser de att ja, men det här borde ju vi ha i vårt företag också.
Men då kommer jag in och ställer en sån här dum fråga. Har du redan då hypnotiserat dem där så att du får dem som kunder eller hur jobbar ni? Jobbar ni tillsammans med det här eller?
Nej, det gör vi väl inte och inte har jag hypnotiserat någon Monikas kunder men det var ju ett sätt.
Ja, det var en ny affärsidé.
En ny affärsidé, ja.
Absolut. Nej, vi jobbar väl inte så. Det som Monica och jag har gemensamt är väl vårat sätt, det holistiska sättet som vi ser på personer och människor i sin egen personliga utveckling. Hälsa, välmående, för att må bra. Hitta det som är en själv.
Mm. Men har du mest företagskunder eller privatkunder?
Jag har i dagsläget mest privatkunder.
Eller men du kanske kallar dem klienter? Eller?
Ja, idag är det ju en klient. Jag ser ju alla personer som en klient. Ja. Men de flesta är privatpersoner. Sen finns ju tanken att gå ut med föreläsningar och i arbetsmiljön helt enkelt. Allt som handlar om välmående och utveckling, det har du ju på arbetsplatser oavsett sociala sammanhang. Du möter det ju ständigt. Ja.
Hur träffar du dina kunderna? Hur får du tag på dem? Eller hur får de tag på dig?
Ja, idag är det väl via hemsidan och sådana saker. Sen är det väl vänners bekanta och på den vägen. Jag har ju inte varit igång sedan i september, slutet på september, och fick inte lokalen förrän i november, så att det är ju väldigt nytt och det är väl
spännande att våga hoppa på en sån grej, eller hur?
Ja, det här är väl någonting som jag har höll på i mitt privatliv i 20 års tid, så att det är ju inget nytt på det sättet. Okay. Men det är väl det också som gör att man har en stor erfarenhet och kunskap och samlar på sig.
Med dig.
Precis, och det gör att jag ser att det finns ett behov av det idag.
Många pratar ju på detta idag, att det är en stor obalans, att vi mår egentligen väldigt bra samtidigt som vi mår väldigt dåligt.
Ja, precis.
Är det så alltså, ja, tycker du?
Ja, det tycker jag.
Vad är det som vi mår dåligt i då? Är det...
Det är väl i olika situationer. Man kan säga så här, ju äldre vi blir, ju större bagage bär vi med oss.
Jo, det är klart.
Sånt som ligger obearbetat blir ju ett bagage som blir tungt. Det blir kanske inte alltid någonting som är en erfarenhet som vi har användning av, än det blir ett hinder för oss i den utveckling och det måendet som vi behöver att ha.
Så det du gör egentligen är att du hjälper dina klienter då att skaffa sig erfarenhet av det de redan vet?
Ja, egentligen. Och vissa mönster och beteenden som man har skaffat sig under livet, både i barndomen och längre fram i livet. Som man kanske inser till slut att det här är ett hinder för mig. Det här är någonting som jag inte vill ha kvar.
Mm.
Kan inte de erfarenheterna vara en positiv sak också?
Absolut, visst kan det vara det. Men lika fullt så länge som det blir ett hinder för det som hindrar dig att gå framåt och må bra.
Kan du liksom göra så att det som är en belastning från tidigare blir en positiv grej?
Ja.
Som man har med sig.
Ja.
En erfarenhet alltså som... Ja. Gör att livet blir rikare och lättare att leva.
Absolut. Har du efter till exempel en hypnosbehandling där du har ett medvetet mönster som inte gynnar dig till exempel, och du under en hypnos blir fri från det mönstret och vänder det till någonting som är positivt för dig, då är det ju en erfarenhet och tillgång som du bär med dig resten av livet. Och det är ju någonting som du i din tur delar till andra människor.
Nu går jag tillbaka till organisationen. Och ser du paralleller här att organisationer mår dåligt?
Ja, ja. Det hör man ju också runt omkring. Att det är väldigt många som mår dåligt i sitt arbete. Kanske på grund av en för hög arbetsbelastning. En ledning som de inte anser förstår. Och där kan man ju komma in, och det är väl det lite grann du och jag har hittat ett samarbete också, Anneli, att man kan komma till Anneli till exempel först och få hjälp med att vända det här kanske lite destruktiva tänkandet, må bättre i kropp och själ. Och sen när man kommer så långt så att man har kommit en bit på vägen, så kan man komma till mig för coachning, att få vägledning i vad är det jag behöver ta tag i mitt liv. Nu mår jag bra och står på en hyfsat stabil grund så, men jag behöver vägledning. Vad ska jag ha med mig i mitt liv helt enkelt?
Och sen också lyfta det till nästa steg, att hela organisationen...
Ja, det blir ju så då. Ja, för eftersom jag jobbar både med privatpersoner och företag, så det gör ju jättemycket för ett företags vinst. Hur personalen mår, medarbetarna är ju fantastiskt viktiga.
Du hittar personer som mår dåligt och sen lämnar du över dem till henne och sen reparerar hon dem. Och sen kommer hon tillbaka till dig.
Det kan gå till så.
För att kunna coachas liksom, till att nå ännu högre nivåer sen. Ja.
För visst är det häftigt just det här med att få människor att må så bra som möjligt. att känna absolut en glädje både i att gå till jobbet, att vara hemma med familjen, mm, att umgås med mm vänner och få den här lyckokänslan mm att ja, men jag lever ett bra liv mm istället för att gå och tänka på alla de tråkiga erfarenheter vi har. Mm. För det har vi ju nästan alla. Vi har råkat ut för saker i livet som gör att lägger vi det i en ryggsäck och bara mm bär med det som ett tungt bagage, då blir det tungt. Men om vi försöker att vandra till erfarenheter, vi pratade mm på det också förut, att mm vi vänder och ser det som en erfarenhet och tar med det som en kunskap att mm nästa gång så kanske jag gör så här, eller nästa gång så blir det så här för med den erfarenheten jag har nu.
Plus skulle jag vilja säga då lite grann att den ryggsäcken som mm du bär med dig, den bär man ju med sig även till sina kollegor.
Jajamän.
Så att alla hjälps åt på något sätt, men ryggsäcken blir ju inte lättare för att det är fler som bär den, utan ryggsäcken blir bara tyngre och tyngre. Ja. Så att kan man vända det här så är det ju plus plus hela tiden.
Ja, och framförallt är det väl det här liksom att jag menar, företag och organisationer idag är ju också väldigt medvetna om att varje person tillför ju någonting i ett företag och en organisation. Mår en dåligt så smittar det ju av sig. Ja. Du får en sämre arbetsmiljö, du får en sämre arbetsstämning, konflikter med de anställda. Ja, men alltihopa det här är ju hela en person är, mm, ju hela blir ett företag, ja, och en organisation. Och det är ju det, vi är ju inte bara vårat jobb längre. Vi har en familj, vi har ett privatliv, vi har en yrkesroll och allt det här ska ju fungera.
Ja, precis.
Ja.
Och en positiv person behöver inte vara någon som bara liksom säga, ja men det här är okej, det är okej, det är okej. Man kan fortfarande vara väldigt kritisk.
Ja, absolut.
Men ändå positiv.
Ja. Men jag tror att när man är hel med sig själv som person, då är det ju så att du kan få en väldigt positiv feedback. Ja, du lyssnar på det. Mm. Men du kan också få väldigt kritisk feedback. Mm. Men du reagerar på samma sätt. Mm. För att du är trygg med dig själv.
Ja, jag har sagt så här, jag har jobbat som lärare i många år. Mm. Och att vara kritisk, eller, det är inte, kritik det är inte samma sak som negativ kritik. Nej. Kritik, det ska ju liksom syfta framåt. Det ska ju vara någonting som förbättrar situationen.
Mm.
Och är man då positiv när man ger kritik, då är det lättare att man hittar de sakerna som gör att det driver. Mm. Det blir någonting, det händer någonting här.
Men jag tror också så här att när du känner dig själv, för man kommer ju alltid att möta människor som projicerar sitt bagage eller det de har upplevt och känt. Det kan vara både med projicering och kritik. Den dagen du är helt trygg med dig själv och den du är, du vet att det här är inte ditt. Det är person som står och säger det.
Men nu tänker jag på, som du säger, vi bär med oss ett antal, vi bygger på oss ett antal bekymmer och ryggsäckar och allt det. Mm. Men unga personer då, som kommer precis ut i arbetslivet, har de också ryggsäckar med sig?
Vi blir ju ständigt präglade av saker. Skolan, familj, vänner, situationer, händelser. Som media. Du ser media, du har det ju konstant. Och jag kan, som jag sa till en klient häromdagen, att en upplevelse som du har då, och om du ser på den upplevelsen idag när du har en större erfarenhet, så är det inte lika traumatiskt idag som vuxen, som var upplevelsen var när du kanske var 3-4 år.
Precis.
Men det undermedvetna jobbar ju på det sättet att egot gör ju allt för att skyddas. Och vi får den här försvarsmekanismen, den här autopiloten som alltid går igång. Ja. Och så står du i en situation och känner, oj, nu är det dags igen. Och man går i försvarsställning. Mm. Och det är ju undermedvetet det sitter, och då är det ju ett beteende som inte är bra för oss längre.
Samtidigt som den här skyddsmekanismen ska ju fungera när den behövs. Så
att säga. Men det är ju det, när vi blir medvetna om att en skyddsmekanism vi har som är grundad i 3-årsåldern kanske är ett hinder, inte en fördel för oss idag.
Precis. Det här med hypnos, jag tycker man har ju hört så mycket om hypnos och sånt där. Jag är väldigt dåligt insatt i det här. Mm. Hur upplever de här personerna det här när de kommer? Är de också skeptiska och rädda för att bli hypnotiserade? Eller nu kanske hon gör om mig så jag blir en helt annan person?
Nej, hur går det till? Både och kan man väl säga. Allt handlar ju om en okunskap egentligen. Jag skulle vilja säga så här att hypnos, det är hypnosen som man gör är ungefär samma sak som just när du somnar in. Du är på samma nivå. Du är ju helt medveten under en hypnos och du kan aldrig bli hypnotiserad om inte du själv tillåter dig att bli det. Så på det sättet, du kan ju alltid bryta en hypnos om du känner ett obehag eller någonting. Det är ju ingenting som gör någonting mot dig som du inte är med på.
Då har jag rätt uppfattning tidigare faktiskt. Så har jag sagt till mina elever att ingen kan bli hypnotiserad, bli mördare till exempel. Nej. Om man inte själv är benägen att bli en mördare.
Nej, förut. Precis.
Det är tur. Mm. Att det är så. Hur länge sitter en sån här hypnos i? Sitter den, alltså, om man har blivit medveten om ett sätt att bete sig som du tar fram under hypnosen?
Vi kan ju bara ta en sån här sak som fobi. Man kan ha en ormfobi till exempel. Det är ju något som all människa kan förstå. Att man kan ha en rädsla för en orm liksom, och tycka att det är obehagligt. Det brukar oftast ta hjälp med en sittning, en behandling. Och man gör, det man gör är att man switchar ett mönster. Du har en önskan om att inte vara rädd längre. Det handlar ju inte om att man ska bli tycka att det är helt okej med ormen, men att du kan stå där utan att du får en panikkänsla så att du nästan svimmar. Man byter ett beteende helt enkelt.
Mm. Så det. Ja. Nu ska jag tala om någonting helt annat. 11 mars säger jag bara. Vad säger ni då? Ja.
Rosa på turné. Ja.
En gång till. Rosa.
Rosa på turné.
På turné.
Mm.
Och det är?
Det är en kvinnomässa. Ja. Som kommer att gå av stapeln då den 11 mars, lördag. På Hotell Gustaf Fröding i Karlstad. Mellan klockan 10 och 4. Och där finns det en massa utställare som kommer att ha allting som har med kvinnor och kvinnors hälsa att göra.
Och där ska vi vara med. Mm.
Och där ska vi vara med, ja, med en monter. Ja. Och vi ska ha lite aktiviteter. Jag hade tänkt att de som kommer ska få testa att göra livshjulet bland annat. Och är man med och gör det för att få lite bättre insikt i hur balansen i ens eget liv är. Mm. Så är man också med på en utlottning av en gratis coachningstimme.
Ja.
Som man väljer framöver sen.
Och ni har en gemensam monter där då, där ni...
Ja.
Okay. Intressant. Har ni ett namn på montern eller hur hittar man er där? Eller bara gå runt?
Ja, det är ju bara att gå runt. Men samtidigt så kommer det att finnas kartor på vart vi finns någonstans.
Ifrån. Och det är ju företagsnamnet,
ja,
det är företagsnamnet som blir...
Ja. Det är företagsnamnet.
Och Rosa på turné, betyder det att ni ska också på turné? Eller är det
för... Nej, vi kommer inte att göra det. Den går på turné runt om i Sverige. Turné, ja, det gör den, mässan som sån.
Ja.
Men vi kommer väl inte, vi har inte planerat det i alla fall. Nej. Men det vet man aldrig.
Men om det blir succé där uppe så ja, kanske det finns folk som säger det var ju så oerhört bra så att jag tror vi följer med.
Ja. Möjligheten finns ju. Ja. Den går ju vidare.
Och på andra sidan så har ju ni era kunder här och i närheten och det kanske är svårt att få kunder som kommer långt ifrån, möjligen. Jag vet inte.
Så tror jag inte att det är. Jag tror att om en klient eller kund söker någonting speciellt så hittar de.
Ja, det är de säkert.
Mm. Och hur hittar man er nu då? Det är ju intressant för de som lyssnar på det här, för jag blir nyfiken i alla fall och även om inte jag kanske är den som mår sämst där i Karlstad-trakten så blir jag nyfiken ändå. Verkligen. Hur hittar man er? Hur får man tag på er?
Mm. Jag finns idag på Drottninggatan 21 i Näringslivets hus. I ett kontor där tillsammans med ett antal organisationer och företag. Och kommer att flytta här i sommar till Inre Hamn i Skeppet.
Mm. Kan man ringa eller mejla dig?
Man kan ringa. Man kan gå in på min Facebook-sida som heter Vi Coach och Företagspartner. Och man kan gå in på min hemsida som heter www.viepartner.se.
Nu är det ju så fint det här med radio som man spelar upp när man själv vill. Att nu kan de som lyssnar på det här göra en paus och gå tillbaka lite grann. Så får de ju repeterat samma sak.
Det är så bra.
Så bra är det. Och dig Norman?
Ja, man, jag finns ju på Facebook helt perfekt nu. Och likaså via min hemsida heltperfektnu.se.
Bra namn, det samma.
Ja.
Namnvänder. Har ni någonting mer som ni tycker att vi skulle prata om nu innan vi liksom rundar av? Någonting som vi har glömt att prata om?
Jag känner väl bara så här, just vad det gäller coachning och välmående som Anneli också håller på med. Det är att uppmuntra, att försöka och boka en tid. Vad har man att förlora? Mm. En timmes healing eller hypnosterapi hos dig eller en timmes coachning för att få lite mer kött på benen och kanske bli lite tryggare i vart är jag på väg och vad vill jag göra med mitt liv. Och att det går faktiskt att må bra nästan oberoende av vad man än har varit med om i livet.